Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du hämtat igen Makoto?
Du menar från igår?
Jajamän.
Alltså knappt faktiskt måste jag säga. Inte bara för att man jobbade ganska hårt liksom och så vidare, utan för att det var ju något unikt vi ändå fick uppleva där från första parkett verkligen. När... Alltså man har ju varit på många herrallsvenska matcher och ja, det här är på något sätt en vardag när Hammarby spelar stora matcher på herrsidan på Tele2 Arena. Men också med tanke på hur många damallsvenska arenor man har varit på och upplevt publiken. Jag minns när man var på Stockholms stadion på derbyt liksom Djurgården-Hammarby och slogs av vilken fantastisk stämning det var. Ja, addera, liksom gångra det med 15-16 eller vad det nu blir rent matematiskt, så får du det som var i det här publikrekordet på Tele2. Det var ju, det är så här det ska se ut. Det är på något sätt, Hammarby visar, de visar att så här kan ett Stockholmsderby damallsvenskan se ut. De visar att så här ska ett Stockholmsderby damallsvenskan se ut. Att det ska vara den här stämningen. Det ska vara den här liksom elektriska, glödande, passionerade känslan på läktarna. Det ska vara en marsch från Medborgarplatsen hela vägen in till Globenområdet och Tele2 Arena. Eller för den delen om det då är liksom ett fullsatt Friends Arena i framtiden. Det är ju där man hoppas lite att det är där det ska leda till. Att om det så är grön, vita, gul, svarta eller blårandiga flaggor, eller om man drar ännu längre fram i tiden ljusblåa eller blåvita flaggor, så att det här ska bli en norm, att det här ska bli en vardag och att det här inte bara var något unikt som vi då efter varje gång sitter och funderar vad var det vi upplevde precis. Det är i alla fall det man hoppas.
Ja, vi ska såklart prata en hel del om rekordmatchen som spelades på Tele2 Arena mellan Hammarby och AIK, men vi kommer också att få säga grattis till Umeå som vi har tillbaka i damallsvenskan. Lisa Dahlqvist kommer vara med oss på telefon, lagkaptenen för det där Umeå. Det är ju så att det är tre lag som går upp i år. Redan nu så är Umeå klara för allsvenskan nästa säsong. Dessutom så blir det lite Växjö som helt plötsligt har vunnit för sent. Eller? Ja, vi ska diskutera det där och vi har fått in lite frågor också, så att det kommer bli en fullspäckad podd idag också. Men vi måste ju prata om det här derbyt som vi båda två hade äran att se på plats igår. Att följa och prata med spelare och fans både innan och efter den här upplevelsen, och spelarna var ju inne på att det är liksom gåsud från minut ett. Och när man tittar på klippet som finns på Sportbladets sociala medier bland annat med inmarschen, när man ser bilderna från spelargången och ser barnen som står jämte spelarna och får gå in med dem, ser den otroliga lyckan i. Tänk hur stort det är för alla de små tjejerna som får gå in inför 18 000 som sjunger och tänka att wow, här kan jag också spela en dag. Fan vad häftigt! Det blir man ju glad av.
Ja, det är ju det främsta egentligen man tar med sig från det här, är ju vilka drömmar det väcker. För att det är ju precis så att det, som liksom flicka och fotbollsspelare, så har det inte riktigt varit liksom möjligt att drömma om den här typen av publik. Emilia Larsson pratade om det själv, att det alltid varit en dröm att få gå in för fullsatt arena på det där viset i Hammarby-tröjan. Men att hon kände att vi är inte där. Nu är vi där. Och det går att säga hur mycket som helst om det var en engång före tid och så vidare. Men det finns någonting annat i det här som ger mig känslan av att det här inte var en engång före tid. Jag kanske är naiv här, men det är i alla fall det jag hoppas. Och det har ju gått så pass snabbt framåt i alltihopa. Och sättet också Hammarby har den här matchen, det är inte bara att det är 18 000 personer där, det är vad de bidrar med. Det är, om det så är, tifon, banderoller, flaggor, fyrverkeripjäser, sång, jubel, liksom, ja, irritation också och burop även där. Att det är en inramning som man inte har fått se på damallsvenska arena tidigare, och jag vågar nästan säga att det är en inramning som är unik även ur ett utomsvenskt perspektiv. Och det gör så otroligt mycket att det sitter någon flicka där på läktaren och går på sin första match med den här liksom inramningen och ser, säg, Madeleine Janogy när hon gör 1-0 och tänker, ja men jag vill vara som henne någon gång. Wow, vilken spelare. Och det är också som sagt som vi, att det är också ett liksom underhållande match. De får ju den här segern, de vinner stort, och såklart att det väcker drömmar och spelare och liksom unga som tittar upp på dem. Så att det är den finaste effekten, att man ser att jo men visst var det möjligt.
Ja, det finns ju också ett klipp efter matchen där tre tjejer står länge utanför arenan och väntar in. Det blir ganska kallt där ute. Det har gått nästan en timme sedan matchen tar slut när först Matilda Winberg kliver ut. Matilda Winberg som har spelat i Enskede, precis som de här då tre 12-åringarna som står utanför arenan och väntar. Och de blir ju såklart överlyckliga när Matilda Winberg kommer ut. Sen går hon in igen, då tror de att okej, okay, ja, det är väl kanske över, men vi står kvar och hänger lite till för spelarna borde väl komma ut snart. De visste ju inte att spelarna då hade fått in både mat och dryck i omklädningsrummet och skulle bli kvar där ett tag. Men Matilda Winberg går ju faktiskt och hämtar Emma Jansson och Madeleine Janogy, och helt plötsligt så öppnar vakterna dörrarna. Småtjejerna tror att de ska få gå in och värma sig. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät när de där dörrarna öppnades och tjejerna kliver in och ser Madeleine Janogy och Emma Jansson.
Det är helt sjukt, alltså ja. Vi var jätteglada.
Ja. Jag höll på att få panik.
Men jag kan ju knappt annars, jag blev såhär tårig.
Ja, ja. Ja, blir man inte glad och berörd av det där så vet jag inte riktigt. Jag tycker också man ska gå in och kolla på det där klippet som finns på sociala medier när de här tre tjejerna får chansen att träffa sina idoler, för det där, det är häftigt.
Ja, och ja, man blir ju jätteglad av att se det såklart. Det görs ju bäst med bild som sagt. Jag håller med Anna, gå in och titta på det om ni inte har gjort det än. Men jättefina scener. Och det är precis det här man vill ha. Det är precis den här liksom, alltså, stjärnstatusen man vill ha på spelarna som spelar i damallsvenskan. Att det är stjärnor, det är sådana som liksom ska vara förebilder. Sådana som liksom unga tjejer kan se upp till. Och vilja bli som dem, vilja spela på samma arenor som dem, som i det här fallet. Ja, det är jättefina bilder och ser ganska många fina bilder i allmänhet från den här matchen igår. Som...
Men nu ska vi fastna här. Du får inte försvinna iväg från det. Vi ska prata mer om allt
annat. Okay,
ja, alla andra bilder och sådär sen. Men just det där att spelarna får känna sig som rockstjärnor. Magdalena Eriksson var ju i somras ute och träffade Enskede IK, och faktiskt samma flicklag då som de här tjejerna spelar i, och beskrev det som att hon kände sig lite som Justin Bieber. Och vi tar väl och kollar med Emma Jansson direkt. Du Emma, hur känns det egentligen att få träffa de här tjejerna? Känner man sig som en rockstjärna?
Ja, alltså jag tror att jag blev lika chockad som de blev av att se deras liksom reaktion och så. Och det är ju fantastiskt kul att man, ja, men verkar vara en förebild för yngre tjejer. Så att det var väldigt, väldigt kul.
Ja, kan du berätta om liksom vad du tar med dig från det där mötet som var efter matchen?
Nej, men just det som jag sa, att, det, att man får vara en förebild för yngre tjejer. Vi pratade om det, jag och Madde, när vi gick därifrån, att man hade ju inte det själv riktigt när man var yngre. Så att det, jag tror att det är viktigt för damfotboll att ja, men tjejer har äldre tjejer som förebilder.
Är det där någonting du har märkt mer, alltså liksom, ju längre karriären har gått, att fler liksom, att du får såna fler sådana situationer på, att det kanske är så att fler yngre tjejer också får liksom kvinnliga fotbollsförebilder.
Ja, men gud, ja, det märker jag, tycker jag, hela tiden. Och, alltså, jag har ju tränat yngre tjejer också, och det är väldigt många som liksom ser upp till en och tycker att det man gör är bra. Liksom. Så att det är väldigt kul.
Och de här tre tjejerna, Moa, Mary och Alma, var inne på det efter att nu kan de själva liksom våga drömma om att få spela inför en sån här publik och själva se sig som fotbollsspelare framöver. Vad tänker du när du hör att det liksom är så 12-åringar idag tänker?
Nej, men det är ju helt fantastiskt att de, ja, men kan ha så stora drömmar och se att det liksom är, att det går och att uppnå den drömmen. Som jag nämnde innan, så känns det inte som att vi kanske hade det på samma sätt. Så att det är ju helt fantastiskt, och jag tror att det, de blir väldigt liksom taggade på att få uppleva det själva.
En sista grej kring just det mötet som ju har spridits rejält på sociala medier idag, så är ett av svaren som har kommit in att i morse innan förskolan lekte sprang min dotter 4,5 omkring och sa att hon var superhjälte Emma Jansson.
Nej, vad kul, det har jag inte sett ens. Gud vad kul.
Ja, så det är sånt man gör i Stockholm denna måndag morgon. Man springer runt och leker superhjälte Emma Jansson.
Exakt, ja, men det tycker jag låter helt bra.
Känner du dig som en superhjälte nu då? Eller vad är känslorna hos dig dagen efter den här matchen?
Nej, superhjälte vet jag inte. Men jag vet att vi har fått upplevt något som jag tror inte många har fått uppleva. Och det är många som skulle vilja byta plats med oss. Och vi pratade om det i omklädningsrummet nu, att det är fortfarande svårt att förstå vad vi har fått vara med om. Det var ju en helt fantastisk match och inramning, och ja, man vill bara göra det om och om igen.
Hur såg träningen ut idag efter liksom en sån match?
Nej, men idag var det väl mest återhämtning. Det var ju trötta kroppar och huvuden. Och vi pratade väl om att nu blir det att ställa om liksom till den vanliga publiksnittet. Och det kan ju bli svårt, men vi ska fokusera på att ta med självförtroendet vi hade från matchen. Och liksom, det har blivit en hype kring oss, och det ska vi liksom fortsätta sväva på.
Hur mycket klipp har du sett från matchen och allt som skedde kring den?
Jag har suttit typ konstant hela dagen och tittat på klipp och bilder och bara, ja, njutit.
Från hur många vinklar har du sett din straff?
Ja, det är typ från alla olika vinklar. Det har man inte missat.
Är det tacksamt på så sätt att göra mål på en straff, så alla hinner liksom förbereda sig med telefonen och veta att okej, nu är det läge att filma?
Ja, men exakt. Det är ju perfekt timing.
Vad säger du om ditt eget firande där efter då, och reklamskyltarna och vad gick igenom huvudet?
Alltså, jag hade en tanke om att jag skulle hoppa över skylten till liksom publiken, men jag kom inte riktigt så långt, för att jag ångrade mig lite på vägen och tänkte att det kan vara en skaderisk att hoppa över, så att jag stannade och ryckte lite i skylten.
Du sprang i alla fall till publiken till skillnad från Alice.
Exakt, jag tänkte att det är ändå de man vill fira med.
Vad tar ni med er mer från den här matchen då, förutom liksom själva upplevelsen? Var det spelet är ni mest nöjda med?
Nej, men igår tycker jag att vi hittade tillbaka till där vi liksom borde vara, och att vi är så pass bra när vi gör allting till 100%. Det kändes som att det var väldigt många som blev extra taggade och liksom gjorde allt liksom fullt ut igår när vi hade så mycket publik. Så att jag tycker att faktiskt att vi gjorde en väldigt bra match. Den bästa nu på hösten tycker jag. Så att vi tar med oss det och fortsätter vi så här, så hoppas vi att vi kan ta mycket mer poäng.
Nu väntar en kontrast till det där i Vittsjö på bortaplan i nästa match. Hur laddar man om rent mentalt?
Ja, men det blir ju tufft att ladda om, men som sagt, vi ska fortsätta sväva på att vi liksom fick energi och självförtroende av matchen igår. Men sen så behöver vi ju ta jobbet även den matchen, och vi vill ju ta så många poäng vi kan för att se hur långt det räcker.
Hur långt tror du det kan räcka nu då? För nu finns ju ändå den där tredje platsen lite inom räckhåll igen.
Ja, det har man ju hört, och det är ju såklart kul. Men vi får ta en match i taget, och vi kan ju inte styra riktigt över hur de andra lagen går. Men vi ska försöka göra vårt i alla fall.
Du Emma, vi önskar er stort lycka till framöver och så får ni passa på att ladda om och återhämta er lite efter den där urladdningen igår.
Ja, det ska vi. Tack så jättemycket.
Tusen tack för att du hade tid att vara med.
Tack.
Ja, det är ju härligt att höra Emma också om mötet med de här tjejerna. Nu kan du få prata om dina andra bilder du ville iväg till innan. Jag ville bara höra lite hur det var för Emma Jansson och spelarna, både med att träffa de här tjejerna men också matchen såklart.
Ja, matchen såklart ska man väl också nämna några ord kring här, att rent sportligt Hammarby gör som sagt en jättefin insats. De har ju sett svajiga ut efter det här sommaruppehållet. Det har inte riktigt fungerat. Det har varit lite smågrus i maskineriet som ändå imponerade så pass mycket innan sommaruppehållet. Men här så bara får man, ja, rätt på det mesta. Fanny Hjelm tillbaka på mittfältet, sätter tempot, lugnar ner det. Så självklart den där rollen. Alice Karlsson i mittlåset, som nu ackompanjerad av Elsa Karlsson i mitten också. Det var en liten taktisk rokad som man noterade också.
Födelsedagsbarnet Elsa Karlsson. Tydligen svårt att säga, men grattis.
Grattis, klassiska lokaltidningsvinkeln. Födelsedagsbarnet tycker fira med seger. Nej, men Elsa Karlsson är en strålande match i mitten. Eva Nyström som då får kliva ut till vänster istället, även om det blir någon sorts trebackslinje i offensiven och en fyrbackslinje i defensiven. Men man gör en supermatch här. AIK, de har en ganska bra period när de får sin reducering i andra halvlek, men i övrigt så tycker jag de ger bort första halvlek när man sjunker allt för lågt, har allt för stor respekt för Hammarby och inte alls sätter sina offensiva spelare i lägen och situationer som på allvar hotar Hammarby-målet. AIK var väl i och för sig inne på att de tyckte att de överlag kämpar på bra och gör en bra insats, men det saknades ganska mycket för dem. Och att såklart Hanne Davison och Konya Plummer i mittlåset varit strålande några matcher här innan, men hade ju inte sina bästa eftermiddagar på Tele2 Arena, så att AIKs kontrakt är inte matematiskt helt säkrat än. Det är väl det man kan säga av det sportsliga som vi fick se i den här matchen. Och sen såklart det jag nämnde om det här med bilderna som man minns och man blir berörd av. Ja, det räcker med att bara gå in och titta på allt som dyker från allt från när spelarna tackar av fansen och startar sången med dem efteråt, till inmarschen som vi nämnde, till de här supportrarna som får träffa sina idoler efter matchen. Det finns så många aspekter i det här som gör det här till en väldigt oförglömlig och historisk fotbollskväll för, ja, för svensk fotboll och även för internationell fotboll på damsidan i allmänhet.
Ja, en häftig upplevelse, och vi får väl se när, eller om vi får uppleva det igen. Förhoppningsvis så är det när vi kan betona i det där. Men du Makoto, vi har också fått in en fråga här då av vår kollega, kommentatorn Marcus Bylund, som man ofta hör i damallsvenska sammanhang i våra sändningar på Sportbladet Play. Han undrar vad vi ser som en godkänd publiksiffra nästa match för Hammarbys del.
Nu måste jag tänka vad Kanalplan har för kapacitet. Och den ligger väl, om jag inte är helt ute och cyklar här, på runt 3000. Och då tycker väl jag att över 2000. Lite så att det här, alltså, det ska ju ge någon form av ringar på vattnet. Ett fyrsiffrigt antal människor ska ju hitta till Kanalplan. Annars tycker jag att, och förutsatt då, återigen, för det finns aspekter, vädret måste vara bra. Det är faktiskt så pass enkelt när det kommer till matcher på en liksom utomhusarena, som man vill ändå få kalla det liksom. Så jag säger att en godkänd, det måste vara fyrsiffrigt, helst över 2000, är min analys av det. Men sen vet man ju inte, tabelläget är som det är. Nu lever i för sig kampen om tredjeplatsen också rent sportsligt, och bara där borde ju dra lite folk. Men det är ungefär där jag lägger mig. Men det kanske är helt orimligt eller allt för lågt räknat, det vet jag inte, eftersom att jag inte jobbar med publik- och evenemangsfrågor så att säga.
Jag skulle vilja säga att jag tycker att man ska upp över 2000 efter det här, att det borde ge den effekten med ringarna på vattnet av den positiva fotbollen, och då med förhoppningen om att det inte krockar med en massa annat, för det var ju en hel del ungdomslag och sådär som var på plats igår. Men jag tycker nog att man ska försöka ta sig över 2000 i alla fall. 18 000 kommer det ju absolut inte bli, med tanke på att man är tillbaka på Kanalplan i nästa omgång. Och de här tre tjejerna som vi hörde innan, Alma, Moa och Mary, som var de som fick träffa spelarna, de fick ju också frågan av Madeleine Janogy om de kommer på nästa match. Och då så tvekar de ju en liten stund. Det är ju förmodligen för att de inte riktigt vet när den var och sådär och inte kan svara på rak arm. Men Emma Jansson är ganska snabb där om att hörni, ni måste svara snabbare på den typen av fråga. Men jag tror ju att det är många som gärna vill se fler matcher, så att vi får väl se vad den landar på när man spelar hemma igen, vilket ju är den 30 oktober mot
14.00 hemma mot Linköping. Jajamän. Jag kan ju tycka att det är lite tidigt, måste jag säga. Alltså,
en timme tidigare än vad det var nu.
Ja, men den timmen kan göra ganska mycket. Jag säger inte att såklart det fortfarande ska vara ett mål att ha så mycket folk. Det är inte det jag säger, men jag måste tycker ändå att man ska ha lite tanke på tiden. Alltså det kanske bara är jag som har fel här och andra håller inte alls med mer. Men det finns ju i alla fall ingen annan Hammarby-match det krockar med.
Nej, på vilket sätt tycker du att den är för tidig, undrar jag nu bara. En lördag?
En lördag 14, kanske inte. Jag tar lite, ganska snabbt tillbaka det, men det var väl 13 är ju för tidigt tycker jag, för en match. Alltså om du ändå ska få dit liksom folket och alltihop, och du ska också, du vill ju också i Hammarby fall, vill ju ha support för att hinna ladda upp ett tag. Du vill ju ha folk som ska hinna ses på, om det så är på liksom bar eller kafé eller restauranger eller någonting, ses innan, ladda upp liksom gemensamt då, ladda för den här matchen. Och då tycker jag att 14 är lite tidigt. 15 på en söndag absolut, 14 på en lördag känner jag inte är lika, men det är kanske en magkänsla här.
Ja, nej, jag tycker inte att avsparkstiden borde vara några problem i det där fallet. Vi får väl se vad man landar på i publiksiffrorna. Vi uppskattar ju i alla fall att publiken är tillbaka på arenan, att restriktionerna är borta och att vi faktiskt börjar se lite publik på de damallsvenska arenorna. Jag hoppas ju också att det här leder till att alla föreningar där ute nu, alla klubbar, både i damallsvenskan och även elitettan, börjar fundera när man ser de här bilderna som liksom var från Stockholm igår och fundera liksom lite på okej, vad kan vi göra? Hur kan vi höja våra publiksiffror? Vad är möjligt för oss? Finns det några enkla medel? Fundera över vad gjorde Hammarby bra? Hur är det de når ut? Och liksom lära sig av det för att locka till sig lite mer publik. För att jag tror att det finns mer kapacitet för många där ute att locka till sig mer publik. Kanske kan bli tajt den här säsongen nu. Publiken blir ju mer svårflörtare när det blir kallare och kallare ute. Och vi kanske inte har så där heta strider tyvärr i damallsvenskan framöver. Men det ska vi ju såklart prata mer om i det här avsnittet.
Om man, en sista sak angående publiken. Jag känner ju så här spontant efter en sån här match. AIK-publiken har vi inte nämnt så mycket, men det var ju för att de inte var jättemånga plats. Absolut, det var en större klack än vad vi har sett. De har ju ganska många matcher under den här säsongen och de gjorde sitt ljud och de hördes på arenan. Men sett till vad Hammarby visade nu på Tele2 Arena, så måste ju ändå det vara ett mål för AIK som förening, som klubb, att bräcka det här rekordet nästa säsong. I och med att de har en större arena att jobba med också, och att då liksom kunna ena. Sen är ju Hammarby har ju någonting att de lyckas ena supportergrupperna med den här marschen och alltihopa, som är lite unikt på ett sätt, att liksom verkligen kunna locka man ur huset för att gå på fotboll. AIK, ja, de har ju absolut störst liksom kapacitet att göra det liksom på herrsidan också med störst arena och så vidare, men jag vill se dem försöka bräcka det här rekordet, och även att Djurgården försöker göra detsamma på samma arena. Det är den effekten jag primärt nu först vill se, och sen och där jag också ser en möjlighet att man faktiskt kan lyckas göra det.
Ja, vi får se vad vi har att se fram emot i publikväg. Vi hoppas i alla fall att vi får se åtminstone alla er som lyssnar på den här podden på de damallsvenska arenorna under slutomgångarna. För det är ju slutskedet vi är inne i av den här serien nu. Det är inte så himla mycket kvar. Och efter helgen, om vi börjar med det vi brukar prata mest om, nämligen guldstriden. Vi har ju haft toppmötet mellan Häcken och Rosengård där Häcken vann. Och så i helgen så började man ju oroa sig lite för Rosengård och kände, nej men håller de på med samma sak igen? När man går in och ser att det står 1-0 till Linköping borta mot Rosengård. Rosengård har då kommit in i det här landslagsuppehållet, tappat poäng mot Kristianstad. Det var ju ett av få poängtapp. Sen kom första förlusten då mot Häcken och man kände bara nej, men nej, det är ju inte så här det ska gå för Rosengård. Man ska inte göra samma misstag igen. Sen kliver Olivia Skog in i handlingen.
Ja, och hon är på något sätt lite väl den X-faktorn som de inte hade förra säsongen, vill jag ju säga. Nu saknade man Jelena Čanković i den här matchen. Det är fortfarande ett avbräck. Hon började ju på bänken här igen, precis som man gjorde i toppmötet efter sin skada. Man släpper direkt in ett mål och direkt har du då återigen en misslyckad, alltså möjlighet att hålla en nolla. Någonting som man har haft jätteproblem att göra sen, ja, försvaret gjordes om fullkomligt här under sommaren. Och det strular fortfarande på sätt och vis med saker. Men Olivia Skog, ja, hon kliver verkligen bara fram och bestämmer sig för att nej, nu ska jag se till att det inte sker det här. Nu, jag ska ha det här SM-guldet, i princip. Hon sätter den här frisparken, den vackraste frisparken vi kommer se den här säsongen, bara rakt upp i krysset. Firar helt, liksom, totalt euforiskt för att direkt efter sen bara samla alla i grupp. Liksom, vänta, just det. Vi är Rosengård, nu måste vi liksom, det här räcker inte med ett 1-1 mål, vi ska ha mer. Och sen fantastiskt förarbete till Sanne Trölsgård, på tal om vinnarskallar, hennes 2-1 mål, och sen var på något sätt saken klar. Och det här var ju, det här skulle jag vilja sträcka det så långt som att det här är nog den viktigaste segern för Rosengård den här säsongen på vägen. Att de verkligen stöter tillbaka, att de lyckas vända, att de vinner den här matchen, tar de här 3 poängen. Och man märkte ju på liksom lättnaden och glädjen kombinerad vid den här slutsignalen när man insåg att vi klarade det, vi tog 3 poängaren, vi föll inte ihop och behåller avståndet. Och det var ju inte bara behåller avståndet, kan vi ju konstatera i slutändan, i och med att Vittsjö inte är det lättaste laget att möta i den här serien, om vi säger så.
Nej, och Häcken har ju haft problem mot Vittsjö tidigare den här säsongen. Nu så får man inte hål på Sabrina D'Angelo-matchen. På Hisingen slutar 0-0 och ja, spelarna där var ju inne på att det där var nog sista chansen. I och med att Rosengård faktiskt vänder då mot Linköping, vinner, tar de där 3 poängen, så är ju Häcken nu 5 poäng efter. Det är 3 omgångar kvar att spela. Det blir otroligt tufft för Häcken att försvara sitt SM-guld. För vi får ju ändå säga så, trots att de hette Göteborg förra säsongen, så är det ju samma lag i grunden. Så att, nej, det börjar se väldigt tufft ut för mitt guldtips.
Ditt guldtips fick lite extra liv där ett tag här när Häcken vann. Och man började ändå som sagt tvivla på Rosengård, verkligen. Men på något sätt, Häcken, här faller de ju på samma grepp som de har fallit på i ganska många matcher den här säsongen. Anledningen till att de är ett jagande lag och inte ett jagat lag i slutspurten. Och det är ju att man har jätteproblem att luckra upp lågt stående försvar när man får ha liksom lite för mycket kommando på en matchbild. Du lyckas inte liksom, när ett lag är kompakta, defensivt stabila, vet vad de håller på med, kompromisslösa, då har Häcken problem att lirka upp det. Vi har sett det i jättemånga matcher. Vissa matcher har de ändå fått in det där 1-0-målet och fått med sig en seger. I andra matcher så har de inte lyckats, som mot Växjö till exempel, där man inte lyckas, ja, få med sig alla 3 poängen på grund av att man inte lyckas luckra upp det här försvaret tillräckligt mycket. I matchen mot Vittsjö, det måste vi säga att Vittsjö gör ju en fantastisk insats, tycker jag, utifrån deras förutsättningar. Det är ett lag som är ofantligt bra på att krypa in under skinnet på ett motstånd, i alla fall ett så här toppmotstånd som de gör här. Sandra Adolfsson var ju så här fantastiskt, jag vet inte om jag ska säga svinig är väl elakt, men liksom hon la inte ett finger mellan i duellerna, liksom kröp under skinnet på Stina Blackstenius, som mest såg frustrerad ut i den här matchen. Claire Polkinghorne, som inte verkar kunna sluta springa, minns ju speciellt en situation i den här matchen när Vittsjö sätter igång en kontering med massa spelare rättvända långt upp, och sen så blir det någon sorts missförstånd och misslyckad passning och rinner ut i sanden. Men vem är det som leder banan där framme i Mosas straffområde? Mittbacken Claire Polkinghorne, som kör liksom full karriär i andra halvlek upp för att kontra. Och att göra det med, efter att ha liksom försvarat mesta delen av matchen, jag tycker imponerande vilja hos den spelaren, som ju varit ett succé-nyförvärv verkligen för dem, och alltså succéspelare där i mittlåset tillsammans med Adolfsson. Och dessutom då Sabrina D'Angelo, som är alldeles strålande och räddar allt som då slinker igenom det här kompakta försvaret. Så att Vittsjö kan vara väldigt nöjda med sin insats, tycker jag. Häcken desto mindre nöjda efter att ha fallit i samma fälla som de gjort så många gånger den här säsongen. Och det är därför de sannolikt nu inte kommer att vinna ett SM-guld.
Nej, och det är ju så att Häcken ju har dubbla fokus just nu dessutom. Man har ett Champions League-spel som pågår där man blir hårt straffade mot Lyon i hemmamatchen, där man ser direkt att på den nivån så straffar sig enskilda misstag direkt. Och man måste ta tillvara på alla lägen man får. Och apropå då Champions League, så har vi fått in en fråga från Kristoffer J. Berg på Twitter, som vill att, eller han skriver att det hade varit intressant att höra våra tankar kring kontrakt då som går ut i Häcken. Det här har ju blivit en fråga under hösten, i och med att, som vi har varit inne på tidigare under säsongen, så är det ju många damallsvenska klubbar som bara skriver kontrakten 11 månader. Man håller sig till den damallsvenska säsongen. Nu är det så att Champions League-spelet då för Häckens del, ja, det pågår ju hela vägen in i december. Vi har spelare som sitter på utgående kontrakt. Stina Blackstenius förlängde den här månaden.
Det kanske är viktigaste förlängningen av dem alla.
Absolut, med tanke på hur ensam hon har varit där framme sen Pauline Hammarlund ju drog korsbandet. Otroligt tråkigt för Häcken, och det kan ju också vara en av anledningarna till att Häcken faktiskt inte är med där uppe och slåss med Rosengård. För man hade dubbla alternativ i anfallsspelet i fjol. Pauline Hammarlund blev ju den främsta målskytten då. Sen så hade ju Stina Blackstenius en stökig säsong förra året. Dels med övergången från Linköping, som där hon till slut hamnade i Göteborg ändå. Och så var det skador som strulade, och ja, hon hade inte riktigt en försäsong i sig. Det är ju en helt annan spelare vi ser i år. Framförallt självförtroendet som hon lyser med i år, det är ju fantastiskt att se. Men i fjol var det ju faktiskt Pauline Hammarlund som gjorde flest mål för Göteborgs del. Så att det är ju någonting de har saknat, därför väldigt viktigt för dem att Blackstenius förlänger. Men fortfarande inga nyheter apropå Emma Kullberg och Julia Sigiotti Olme. Och där ska väl ingen skugga falla över Julia Sigiotti Olme, men det blir ju tungt för Häcken också om Emma Kullberg skulle missa 3 av de här matcherna. Hon är ju ändå en ytterst central figur i Häckens försvar.
Ja, så är det ju. Det är ju försvarsledaren, en landslagsspelare. Det är en jätteviktig del av BK Häcken. Och sen är det ju på något sätt att det här belyser ju bara det enkla faktumet att 11 månaders kontrakt, det ska vara någonting förlegat. Vi ska inte hålla på och jobba med 11 års kontrakt i den här serien och mer. I alla fall inte om det ska vara ett topplag. Jag tycker egentligen, alltså nu, det är ju lätt att sitta här med facit i hand och säga att det var dumt, absolut. De ville spara in på en månadslön för att liksom man ska vända på varje krona. Men här är ett läge där det blir liksom parodiskt. Det blir parodiskt när du sitter och ska spela i Europa, har ambitioner att göra sånt, och då har liksom en månad liksom författas på kontraktet för att spela gruppspel. Det kommer ju inte göras något mer, och det här är ju en liksom efter, alltså kvarlevande sak från liksom tidigare kontrakt som skrevs i en annan tid, i en annan klubbs namn. Och VK Häcken nu, om man ska lita på dem, de kommer ju inte skriva sådana kontrakt igen. Nu är det 31 december som gäller. Säsongen ut och sen, och det är ju det rimliga.
Men vad tänker du då om spelarnas beteende i det här, att de inte tänker sig att de kan förlänga en månad? För det är ju så, ja, de lämnar förmodligen efter det, för att de vill ut på proffsäventyr, och alla är ju redo för klubbar ute i Europa såklart. Men det här är ju en period då där de kanske annars, ja, men det blir väl lite semester eller så här, för de kommer ju ändå inte kunna kliva in i några nya klubbadresser direkt i november, utan de måste ju vänta på att ett transferfönster öppnas. Så vad tänker du om att de inte förlänger den här månaden?
Alltså, utan att gå in på detaljer i anledningarna till varför det är som det är i det här fallet, så är det helt enkelt så att det ska till ganska många. Även om det kan tyckas vara ett enkelt drag, men skriv på det där extra månaden då, bara så att du får spela med Häcken. Det borde ju såklart finnas en ambition och ett driv hos spelarna själva att vilja vara med på den här resan. Men samtidigt, med det som utlandet ger nu, så klart att det också finns en aspekt man tänker att, ja, men tänk om man skulle trampa snett i en av de här 3 matcherna. Tänk om det skulle sluta med att man får en allvarlig skada i någon av de här 3 matcherna. Att det då liksom förstör proffsdrömmar, det förstör drömmar om att spela i någon av de allra största klubbarna i världen. Så klart det finns sådana aspekter, och det är där att du ska inte behöva hamna i den här problematiken. Det ska inte behöva bli en situation där spelaren egentligen ska ska sitta och fundera, är det värt att ta den här månaden och ta den här risken? Och som sagt, det kan finnas andra bakomliggande faktorer i det här sammanhanget till att de inte har förlängt de här kontrakten än. Absolut. Och det, men det ska inte bli en sits där det än ska finnas sådana faktorer. Men det är som sagt, förhoppningsvis så är det här en av de sista liksom efterlevande problemen med de här korta kontrakten som inte sträcker sig över ett helt år. Och att från och med nu så skriver man kontrakt resten av året så att vi aldrig får den här problematiken och den här polemiken igen inför liksom ett svenskt lag ska avsluta ett Champions League-gruppspel, för jag tycker det är ovärdigt. Men vi får hoppas att det här bara var liksom en gammal kvarleva och inget mer. Det är det jag känner.
Ja, och som sagt, Stina Blackstenius har valt att förlänga nu. Hon kanske kände att det var ganska kul att spela de där matcherna när hon fick möjligheten att ställas mot Lyon och skapade några chanser, kanske borde gjort något mål, men hoppas väl få in det kanske då i returen som hon nu kan spela nere i Frankrike.
Det går ju liksom, alltså varje person och spelare är ju sin egen person och spelare, men såklart det går att argumentera också att det är ett skyltfönster att spela de här sista tre matcherna. Det är ett jätteskyltfönster att få visa upp sig och kanske kunna få en ännu bättre deal eller ännu större klubbar som är intresserade när kontraktet går ut, om de nu är inställda på att lämna. Sen finns det ju också aspekter att de kanske vill ha ännu längre avtal och vill ha kvar ännu längre men inte får den möjligheten och bara bli erbjuden en månad. Utan att gå in på någon form detaljer om hur de här diskussionerna har gått, så finns det ju varje situation är sin egen, men du ska inte sätta dig i sitsen där man ens ska behöva ha i tanke att liksom förhandla fram månadskontrakt.
Nej, och med det så sätter vi punkt för diskussionerna om guldstriden och de två topplagen, för vi har ju otroligt mycket mer att prata om också, och vi vill ju att du som lyssnar ska orka hänga med oss hela vägen. Om guldstriden kanske avgjordes, så fick ju faktiskt den där jakten på Europa, jakten på sista platsen, tredje platsen, den som ger Champions League-spel nästa år, nytt liv när Kristianstad besegrade Eskilstuna.
Ja, och det var ju Anna Velin som var stor segerorganisatör. Alltså jag har inte riktigt bestämt om jag tycker det, vad jag tycker om det här 1-0-målet. Alltså för att det är ju fruktansvärt vackert i sig när hon liksom vänder bort sin bevakare och sen drar det här avslutet. Jag vet inte om det egentligen var ett inlägg eller vad det var, men alltså rakt ner i hörnet, jättekliniskt, men samtidigt borde inte målvakten haft bättre koll från det avståndet, eller blev hon helt ställd av situationen och skymd i ögonblicket där avslutet kommer? Jag har inte riktigt bestämt mig om jag tycker att det är drömmål eller någon sorts liksom slump än. Jag har inte riktigt lagt mig på vilken sida jag ska ta på den liksom analysen. Oavsett så var ju det roliga här att Beta Gunnarsdotter, tränaren, medgav ju för lokaltidningen där, Kristianstadsbladet, efter att jag hade ju tänkt byta ut Anna Velin i typ minut 60. Det funkade inte, fick inte bollen till mittfältet, hon var liksom isolerad, det funkade inte. Men hon fick vara kvar av någon anledning. Och sen då så gör hon ett mål där, och så gör hon dessutom en assist, jättefin passningsskarvning fram till Miranda Nild som placerar in 2-0-målet. Så att Velin vart ju liksom matchens gigant efter att hon inte blev utbytt. Och där ger ju Kristianstad en jätteviktig seger i kampen om den här Champions League-platsen. För vi ska komma ihåg att Eskilstuna har inget jättelätt schema kvar. De har tuffa matcher kvar. Kristianstad, vi vet vilken nivå de ändå sitter. Jag tycker inte att de har visat den högsta nivån som vi vet att de har egentligen någon gång den här säsongen. Ja, det var någon match de fick total ketchup-effekt framåt. Jag minns inte exakt vilken just nu i sittande stund här, men jag tycker att det finns mer att hämta hos Kristianstad. Det finns betydligt mycket mer att hämta, och frågan är om de kan få fram det där, ta tre raka segrar här på slutet. Ja, då tror jag absolut de kommer ge Eskilstuna en rejäl match om tredje plats.
Ja, och tittar man då på deras spelschema så är det Djurgården på bortaplan i nästa match för Kristianstads del. Sen kommer det ju ett landslagsuppehåll, och efter det så har man ett Växjö på hemmaplan. Man avslutar med en tuff bortamatch i Piteå där man inte har en aning om hur vädret är den 6 november när den här serien avslutas.
Men Kristianstad anno 2020 hade ju tagit 9 poäng i de här matcherna.
Så känns det ju absolut, medan vi då samtidigt har, om vi ska gå igenom Eskilstunas schema också för er lyssnare som inte har stenkoll på det, så är det ju KIF Örebro i omgången som kommer, alltså El Gnelico. En häftig match allt som oftast. Där hade vi ju med Nathalie Hoff Persson förra veckan som gärna sätter lite grus i maskineriet för Eskilstunas del. De vill ju tvåla dit rivalerna, två lag som känner varandra väldigt väl. Sen har Eskilstuna Rosengård på bortaplan. Och skulle det nu vara så att både Rosengård och Häcken tar poäng i helgen, ja, då kan ju det där vara det som blir guldmatchen för Rosengård. En tuff bortamatch för Eskilstunas del. Och sen sa de, ja, Häcken hemma. Då är väl visserligen guldstriden redan avgjord, så att frågan är hur mycket Häcken har att spela för i den sista omgången.
Vilket det kan vara en nackdel i sig om det var ett Häcken som är helt utan press och bara, men nu ska vi avsluta säsongen på, liksom, på god fot. Ja, då kan de bli helt omöjliga att stoppa.
Eller så har de fullt fokus på Champions League. Det är saker man absolut inte har en aning om.
Nej, just det. Sälja upp sitt F19-lag istället. Det är inte helt omöjligt heller. Men alltså grundgrejen här jag vill komma till var att Kristianstad ser ut att ha ett relativt behagligt schema. Och förra året som de såg ut då hade jag sagt att ja, de går rent igen där. Men jag skulle inte bli förvånad om Kristianstad 2021, som de har sett ut i år, skulle lämna den här tre matcherna med totalt 3 poäng efter 3 kryss. Att de svajar, det går inte, det funkar inte riktigt på samma självklara vis som det gjorde förra året. Och därför så är jag lite tveksam till om de går rent genom allt det här. Samtidigt som vi ändå kan konstatera att det är ju långt ifrån avgjort i alla fall om Europaplatsen.
Absolut, 4 poäng bakom Eskilstuna, vi dessutom Hammarby som ju mycket väl skulle kunna gå rent i matcherna som väntar dem. Så att det kan bli en härlig strid in i det sista. Vi har ju redan sagt att bottenstriden, den är totalt död. Nu händer något helt sjukt. Växjö har vunnit en match.
Ja, hur gick det till?
Frågan eller Karlsson?
Ja, Växjös viktigaste mål den här säsongen får man väl säga. För det var det enda målet de har haft den här säsongen som faktiskt gett 3 poäng. Ska väl lyfta fram Madeleine Gotta här också, som jag tycker är, som ligger bakom det här målet med sitt inspel. En av få ljusglimtar i det här laget på sätt på hela säsongen. Jag tycker hon har varit genomgående stabil och liksom outtröttlig på den där högerkanten. Spelare som inte lär hänga med Växjö ner i elitettan om andra sportchefer får bestämma. Känns det ju som, sett till hennes kvalitet, att hon borde vara kvar i damallsvenskan i alla fall. Gäller väl i och för sig fler Växjö-spelare också. Men i övrigt, de tar de här 3 poäng mot Piteå. Man får någonting positivt. AIK, en tuff derbyförlust. Och det lever till viss del fortfarande. Men sen kan det ju nu, borta mot Linköping redan på torsdag, så kan det ju liksom då drömmen krossas för Växjö. Men de skulle vinna där också. Ja, då plötsligt då har du ett helt annat momentum på väg in i slutomgångarna mot då ett AIK som inte riktigt har det här momentumet av derbyförlusten mot ett Piteå som det kan ha satt skriller i huvudet på efter att ha förlorat mot just Växjö och inte heller säkrat sitt fortsatta liksom, ja, damallsvenska tillstånd. Så att är det, ju längre det varar desto roligare blir det att följa, men sen så vill jag fortfarande vidhålla att det ska till ett mirakel, alltså bibliskt mirakel, för att de ska kunna klara det här.
Ja, det är alltså 8 poäng upp för Växjös del till AIK och Piteå. Det är alltså 2 lag som ligger på 16 poäng. Växjö har 8. Växjö måste alltså vinna sina 3 återstående. Där, som du var inne på, Makoto Linköping är först ut för Växjös del. Sen har man Kristianstad då på bortaplan. En otroligt tuff uppgift, framförallt om Kristianstad dessutom fortfarande jagar den här Europaplatsen då. Och sen så avslutar man hemma mot Hammarby. Så att ja, vi får väl se om det kan uppstå mirakel i de småländska skogarna eller inte. Det vi däremot vet, det är ju att det bara är 1 lag som åker ur i år. Men det är ju 3 lag som kommer att gå upp från elitettan.
Och vi vet vilket ett av dem är till och med.
Vi vet ju det, så vi tar väl och ringer upp lagkaptenen i Umeå och säger grattis till Lisa Dahlqvist.
Tack så mycket. Det känns så roligt.
Hur har ni firat det här avancemanget?
Ja, nej men vi var vi kvar ganska länge på arenan där och sen gick vi ut och käkade med laget och bara, ja, hade så här trevligt och fick slappna av lite med varandra, så att det var väldigt roligt.
Hur mycket betyder det liksom att ni säkrar alltså uppflyttning på ett sånt övertygande vis. Det är 6-2 liksom. Det är en stor seger på det sättet. Betyder det någonting eller är man lika glad oavsett vad det är för typ av seger?
Nej, men det är klart det var en rolig match. Vi hade byggt upp ganska mycket inför det. Att ja, men nu kan vi avgöra. Och så var det Bromma pojkarna också. Och hemmaplan och mycket runt omkring. Så att vi tog ju den här matchen liksom på största allvar. Och jag tycker att ja, men BP gjorde en bra match också. Även fast det blev stora siffror så var ju vi 100% i våran insats. Så då blev det ju väldigt roligt när det blev klart också.
Ni var ju uppe i Damallsvenskan i fjol. Nu kommer ni tillbaka direkt igen. Vad betyder det att det liksom bara blev en ettårig session nere i Elitettan?
Ja, men det var väl tanken, tänker jag. Och alla som har varit med på den här resan i år har ju varit inställda på att den ska vara kortvarig i Elitettan. Och det har ju varit drivkraften att ja, ta sig igenom Elitettan och börja bygga redan inför för damallsvenskan.
Ni imponerade ju i början av damallsvenskan när ni var uppe senast. Hade lite tuffare på hösten. Vad är det för Umeå som kommer upp och tillbaka nu?
Men jag tror det är ganska likt ändå. Vi vill ju spela fotboll på, alltså på ett metodiskt vis nerifrån. Sen tror jag att vi är lite mer rakare i sista tredjedelen och skapar fler hetare lägen. Som jag hoppas ska kunna vara ja, men en bidragande faktor till att vi klarar oss den här gången.
Ni har gjort 71 mål på 22 matcher. Det är ganska imponerande siffror, får jag säga.
Ja, men verkligen. Och det har ju att göra med, tycker jag, det spelet som vi har fått ihop. Att vi kommer till fler målchanser, men sen har vi också många målgörare i laget. Vi har ju liksom Lisa Björk och Henna Honkanen och Monica Josuba. Så att det är fler som kan göra mål och det tror jag är av betydelse i en trupp också. Att om flera har näsa för det där. Då.
Det har man ju sett på Växjö i år om inte annat som inte riktigt har fått målskyttet att lossna. Hur viktigt det ändå är att ha folk som man kan lita på gör målen. Skulle du säga att det är en av de liksom stora skillnaderna för er nu när ni kommer upp att ni kanske är bättre rustade den här gången att klara er kvar?
Ja, men jag hoppas väl att det är en bidragande faktor. Jag tänker på förra året, då hade vi ju ja, men Therese Simonsson som sprang upp. Hon kunde ju bli lite ensam ibland och man förlitar sig liksom på henne och det kan bli lite jobbigt som forward att ha det där på sina axlar. Nu har vi det lite mer utspritt och lite olika kvaliteter på anfallsspelarna så att då ja, men känns det som att det inte är lika stort press och jag tror i längden att det är väldigt positivt.
Umeå IK är ju en klassisk klubb i damallsvenska sammanhang. Vad betyder det för föreningen att vara där uppe igen?
Men jag tror det betyder mycket och ja, men inte minst alla i lag i damallsvenskan är ju väldigt glada och det är många som säger att ja, nu är Umeå där de hör hemma och jag tänker man förknippar ju Umeå IK med ett damallsvenskt lag och ja, men för klubbens skull. Man driver ju liksom det här hela tiden för att vara i damallsvenskan. Och nu hoppas jag väl att man har ett mer långsiktigt mål och satsa vidare på det här. Och ja, men att man får lite rull på det helt enkelt.
Du var ju på plats också igår som gästexpert i SVT på rekordmatchen. Hur var det att uppleva något sånt i svensk klubblagsfotboll?
Ja, men det var ju jättemäktigt. Jag trodde inte att jag skulle ja, men tycka att det var så speciellt. Men det var verkligen det. Och det var på riktigt. Och det var fotboll. Och ja, jag ville spela matchen. Jag var redigt sagt avundsjuk på spelarna som fick vara där nere och man såg hur ja men hur mycket energi man fick och alltså bara det här att någon gör en snygg tackling och man hör alla på arenan jubla. Det är exakt det man vill ha som fotbollsspelare och ja, det var jättemäktigt och jag är så ledsen för dem som inte fick vara med och uppleva det på plats.
Tror du att vi kommer få uppleva liknande matcher framöver och vad krävs liksom för att det faktiskt ska bli mer folk på matcherna jämnt i damansvenskan?
Ja, det är ju en ganska stor fråga, men om jag skulle komma på något eget svar på det så ser man ju att ja, men klubbarna har ju som alltid lite problem med ekonomi, och då blir ju frågan, var ska man lägga pengarna? Är det på att försöka få publik till matcherna och skapa liksom arrangemang och media och så, eller ska man lägga det på en sjukgymnast? Ja, men då blir det ju tyvärr att man lägger det på en sjukgymnast. Så att det är väl en kombination med att man inte har tillräckligt med pengar och kan inte lägga en stor del på det. Men på det sättet Hammarby gör, det är ju helt fantastiskt. Och jag tror det här med att gå ihop med herrklubbar kan skapa förutsättningar för att kunna ta tag i frågan med publiken. Men det krävs att man gör arbetet, för det kommer inte komma gratis.
Vad tror du just den där utvecklingen? För det är ju den utvecklingen vi ser ute i Europa också. De här stora herrklubbarna som kanske har de ekonomiska musklerna och en stor fanbase, att man inte pratar så mycket om herr- och damlag utan man är supporter till klubben. Är det den utvecklingen du tror vi kommer få se även på damsidan i Sverige?
Ja, men jag hoppas det. Och jag tror att de som var på matchen igår kände verkligen att ja, men det här är ju fotboll. Mm. Det är inte damfotboll man är och tittar på, utan det är fotboll. Och alla de som var där hoppas jag kommer känna att vi vill se det här igen. Vi vill vara med om det här igen. Och det är de tillfällena man har när man verkligen kan få ja, men smaka på den riktiga produkten, fotboll. Så att mer sådana här arrangemang för att ja, men locka fler att se vad det faktiskt är.
Jag vet, man pratade med Hammarby-spelarna efter, så var ju de väldigt tydliga med att de trodde ju att det är just också deras sätt att spela fotboll som gör att de lyckas med att göra en sån här publikmatch. Det känns ju spontant som att det kan också en sån här match liksom bara, inte bara vara startskott för att fler människor kommer att titta på fotboll i damallsvenska, men också för att kanske lag vill spela en roligare, attraktivare, mer sevärd fotboll, också ha en sån tanke för att på så sätt också locka publik till matcherna.
Ja, men det tror jag, och vi har ju spelat så både förra året i Umeå och nu i år, och ja, men även Hammarby spelar också mycket nerifrån, och det är ju roligt som spelare också och spela en sån typ av fotboll, och därför tror jag att det smittar av sig att både spelare och ja, men publik ser att produkten har börjat bli så bra.
Hur ser din kontraktsituation ut nu? Förlängde du med 1 år inför den här säsongen, eller är det redan klart att du blir kvar nästa säsong?
Men jag har kontrakt för det här året, och sen är jag i samtal med klubben, kan jag säga, om nästa år.
Hur sugen är du på att få spela lite mer damallsvensk fotboll nu efter att ha upplevt det där igår?
Ja, men skulle det vara så där mycket publik varje match så skulle jag absolut inte tacka nej. Sen är det ju ja, men mycket för mig. Man har blivit äldre, jag har familj, jag pluggar. Alltså man har mycket att ta hänsyn till, så att det blir ett litet ja, men större betänk. Alltså jag behöver tänka lite mer och ja, men få en helhetslösning som passar för att det ska ja, men vara möjligt att fortsätta.
Du Lisa, vi hoppas att vi får se dig i damallsvenskan igen.
Ja, tack.
Så tackar vi så hemskt mycket för att du hade lite tid här innan det drar igång med mer plugg. Vad är det du pluggar?
Pluggar till polis.
Spännande.
Ja.
Hur långt har du kommit på utbildningen?
Ja, men jag är ju inne på andra terminen här.
Ja.
Så att det är i starten kan man säga. Men allt jag har gjort hittills känns väldigt roligt och känns som ett passande yrke för mig.
Du, det låter ju superspännande. Vi får ta och prata mer om det någon gång. Nu ska du få förbereda dig för lektionen. Och som sagt så hoppas vi att vi får se dig i damallsvenskan igen.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Hej då.
Ja, jag hoppas absolut att Lisa Dahlqvist får möjlighet att fortsätta. Hon är ju 34 år och som hon är inne på, det är ett livspussel som ska funka också. Men nog måste hon ha blivit lite sugen av att stå vid sidlinjen på Tele2 Arena.
Ja, det måste hon ju ha blivit, men jag tänker framförallt om man tänker för Umeås del att såklart man vill ha en sån liksom, erfaren spelare med sig upp som kan sätta standarden, som kan visa hur det ska gå till, som är van vid det, som också vet vilka ups and downs det finns under en säsong. Och det tror jag är guld värt för ett lag som Umeå. Så att såklart, om jag satt och sportchefade i Umeå, då skulle jag göra allt jag kunde för att försöka lösa det så att man får med Lisa Dahlqvist på tåget en gång till.
Ja, vi får se när vi får veta om hon förlänger eller inte. Det är ju några omgångar kvar i Elitettan, och vi kan väl bara säga också att de två lagen som just nu ser ut att följa med Umeå upp är IFK Kalmar och IF Bromma pojkarna. Det skulle innebära att vi kan få ännu fler Stockholmsderbyn nästa säsong att se fram emot. Sen är väl kanske inte då Bromma pojkarna det stora publiklaget här. Men visst vore det häftigt med ännu fler Stockholmsderbyn och potentiellt till stora matcher. Bromma pojkarna är de som ligger trea just nu. Jagas då av Uppsala som ligger 3 poäng bakom. Uppsala som vi såg i damallsvenskan i fjol, precis som Umeå. Men Uppsala hade det ju väldigt mycket tuffare än vad Umeå hade den säsongen man var uppe.
Alltså jag tänker när jag hör att IFK Kalmar ligger med här nu. Alltså räcker det inte med elände för Växjö? Alltså ska IFK Kalmar gå upp samtidigt då också?
Jag trodde du tänkte, ska vi åka till Gröndal och titta på fotboll?
Ja, där kan vi ju prata om en arena som kanske inte tar så här jättemycket 18 000. Åskådare.
Ja,
nej, inte riktigt. Men också, jag förstår ju varför IFK Kalmar inte vill spela på Guldfågeln Arena. Om det gäller fortfarande, det var några år sedan jag var där nu, så kan man ju förstå det sättet hur idylliskt fint den ligger där precis vid det gamla campusområdet, som man väl kallar det nu för tiden, när Linnéuniversitetet flyttat. Men ja, det hade ändå varit kul att se om de kan göra det bättre än senaste gången de var uppe, för det vart ju ingenting att skriva hem om till Kalmarsund, om vi säger så.
Nej, det var ju inte det, och man kan ju också förstå att ett lag som IFK Kalmar kanske vill välja bort en arena som Guldfågeln. Om man tittar på hur det ser ut i Växjö där man spelar på den stora arenan, det är ju väldigt fint, men när det inte är så mycket publik så blir det väldigt ödsligt. Det finns ju lite att tänka på kring det där också, just om man vill bygga stämningen om hur häftigt det är. För där har ju också, om vi går till Hammarby igen, vi kan också titta på Vittsjö till exempel, där det brukar vara mycket folk på deras idrottsplan. Vittsjö IP heter den ju, som ligger mitt ut skogen, som är en tajt liten klassisk idrottsarena, så där som man är van vid från det att man växer upp i en liten stad, att det är så det ser ut. Och då blir det ju en annan stämning, det blir tajt, det blir tätt, det behöver inte så mycket folk för att det ändå ska finnas en elektrisk stämning runt arenan. Det är ju lite så Hammarby brukar ha det på Kanalplan också, det brukar ju vara väldigt bra stämning där. Det behöver inte vara 18 000 för att uppnå ett tryck. Så att det där kan man ju också fundera lite över, var man spelade sina matcher.
Men det där med risk att bli lite för huvudstadscentrerad här. Men Hammarby har ju Kanalplan som är deras tydliga hemmaborg. Det är deras plats. Det är där de tränar, det är där de gör allting. Det är där som är deras bas och deras hemvist. AIKs damer, de har ju gjort Skytteholm till det här, och som är deras tydliga. Sen har Skytteholm sina brister som arena, absolut, och faciliteter, men det är deras hemvist, en tydlig plats, som det här är AIKs hemmaplan. Djurgården har stadion, och där har det varit diskussioner liksom om det är rätt eller inte. Jag kände ju när man var på stadion på derbyt att jo, vi ska de vara på stadion. Och det kan jag på något sätt känna, men problemet är att du måste ju få en plats som verkligen är din på något sätt, som verkligen identifierar dig med klubben. Och ja, det är ju frågan där liksom, det där är svårt. Hur vill man ha kapacitet för att ta in väldigt mycket folk? Eller vill man liksom ha en plats som är mer liksom realistiskt byggd för att bygga den bästa stämningen och bästa förutsättningarna för laget?
Det finns ju också en liten skillnad här i att visst, Djurgården har Stockholmsstadion som sin borg, som sin hemmaplan, men det är ju inte där man huserar dagligdags, utan
exakt.
Man tränar och verkar exakt. På Kristinebergs IP på Kungsholmen i Stockholm, där det då blir liksom det som är ens vardag som spelare i Djurgården, där ju spelare som har varit där tidigare var ganska kritiska kring faciliteter och möjligheter. Både Olivia Skog och Mia Jalkerud har ju pratat om det tidigare år. Nu har jag inte stenkoll på vad de har fått igenom för förbättringar, men förhoppningsvis har det ju hänt en hel del där. Jag tror att det har blivit lite nya träningsmöjligheter och sådär, i alla fall när det kommer till gym och liknande, och det är ju den typen av utveckling vi också måste se i svensk damfotboll för att man ska kunna ta steg, för att spelarna ska ha möjlighet att utvecklas och för att vi då sen ska kunna få se väldigt mycket härligare matcher med bra spelare, i att allting runt omkring faktiskt bara flyter på för dem, att de ges den bästa möjligheten till en bra vardag som fotbollsproffs, för det är ju det de faktiskt ska få vara.
Exakt.
Med det så kan vi väl bara kika på, apropå Djurgården, så vann ju KIF Örebro mot Djurgården med 1-0 i omgången som var. Och det var väl den enda matchen vi egentligen inte har nämnt tidigare, va?
Det måste det väl vara, med risk att ha förträngt någonting mitt i vår liksom försök att återhämta oss från, från gårdagen och publiktrycket där. Men det man kan säga om KIF Örebro är väl att en snabb anblick på tabellen konstaterar att de har passerat Linköping.
De är nu uppe på en sjunde plats.
Och då kan man ju dra det här åt två olika håll. Antingen konstaterar man att KIF Örebro har smugit med ganska bra här. Bara 2 poäng bakom Vittsjö, bara 4 poäng bakom Hammarby.
Från att ha varit indragna i bottenstriden så är de helt plötsligt där uppe.
Precis, och där finns ju det ganska långsiktigt. Det har vi varit inne på förut i den här podden. Bland annat förra avsnittet var det väl till och med där vi pratade.
Exakt, så vill man höra mer om KIF Örebro och tankarna framåt så kan man ju lyssna på vad Nathalie Hoff Persson pratade om i förra avsnittet om du missade det.
Däremot väldigt stort också. Det andra halvan, eller andra analysen man kan dra av det här, är ju att Linköping är alltså på en 8:e plats 1 poäng före Djurgården. Och det är ju, även om Linköping håller på att bygga om någonting och göra något nytt här, och även om det fanns positiva aspekter att ta med sig från matchen mot Rosengård, så det är ju för dåligt för att vara Linköping med de ambitioner de har att ligga där de ligger just nu, hur mycket generationsväxling de än går igenom. För då ligger de ändå i en grupp med lag som vi har varit ganska hårda mot, men vi har inte riktigt egentligen ifrågasatt Linköping särskilt mycket. Bara lite food for thought här, att det kan vara läge att börja titta på vad som försiggår där.
Ja, det kan det bli. Linköping är ju ett lag vi inte har dykt ner i heller den här säsongen, så det får bli en uppgift till någon av de sista poddarna för säsongen, för det är ju inte så himla långt kvar på den här säsongen. Jag pratade ju om min separationsångest i förra avsnittet. Den kommer bara bli större och större. Innan vi avrundar det här avsnittet så kan vi påminna om att det alltså spelas en omgång till nu innan det blir landslagsuppehåll. Man ser samtliga matcher på Sportbladet Play, det vet man förhoppningsvis vid det här läget. Och inom kort så kommer ni också få veta när den damallsvenska galan, damallsvenskans bästa, kommer att hållas. Så håll utkik kring det. Det kommer att komma. Det finns lite nyheter kring galan i år, så att det lär dyka upp inom kort hos er. Jag hoppas att ni håller ögonen öppna. Och där vill vi ju också ha er input kring. Har du någon som du tycker har stuckit ut i år som borde vara nominerad i en kategori? Hör av er, och framförallt årets mål, det är ju ert pris, alla tittare, lyssnare och läsares pris. En omröstning som kommer, precis som i fjol, att pågå på Sportbladets sociala medier, där man får vara med att genom kvartsfinaler, semifinaler och till slut en final kora årets mål. Ja, Olivia Skog kanske sköts in i den kategorin en gång till i omgången som var med sitt frisparksmål. Frågan är hur många kandidater hon kommer att ha med när vi väl kommer fram till kvartsfinalerna.
Bara välja 4 mål och ställa dem mot varsitt Olivia Skog långskott. Och så har vi hela liksom slutspelsträdet klart.
Lite så. Vi får väl se vad det landar in i. Där ska ju såklart ni var med och tycka till. Så har du några favoriter kring årets mål, eller är det något roligt du minns från säsongen, se till att höra av dig till oss. Både Makoto och jag finns ju på sociala medier. Ni kan också mejla till damallsvenskapodden@aftonbladet.se med tips och synpunkter. Så tar vi och andas, försöker smälta det vi har varit med om den här helgen, laddar om för en ny helg, och så hörs vi nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.